Ja, då har man fått te.
Ja, det är det viktigaste av allt.
Det är det faktiskt det viktigaste.
Tänk att man sätter igång utan te.
Nej, det är tokigt.
Nej, det går inte. Det är fan outrageous.
Japp.
Men nu har vi inte ens börjat, du har redan surit en gång.
Ja, det börjar fint. Då kör vi jingel.
Ja, och så börjar vi om utan svordomar sen. Start. Hej och välkomna till det 58:e avsnittet av Skolbibliotekspodden Flödet. Och jag som pratar nu heter Klara Hörnefelt och har som vanligt mitt emot mig
Lotta Davidsson Bask. Och idag är det tisdag i Lund, tisdag den 19 mars.
Stämmer fint det.
Ja, och vi har inte poddat på jättelänge.
Nej, nu är det faktiskt ett tag sedan.
Vi har haft himla mycket annat att göra.
Mm. Och sen har vi blivit kollegor och det är ju superkul. Men det gör ju också att vi träffas så mycket på dagarna så vi hinner inte träffas på eftermiddagen också.
Nej, ibland får vi liksom bara stänga in oss i arbetsrummet 5 minuter bara för att hinna prata något vettigt med varandra.
Ja. Men 3 månader sedan var det faktiskt. Sen har vi haft ett flödet läser. Också,
det hade vi, ja. Med Ida Lindau.
Ja.
Mm, det var trevligt.
Om det är någon som hör att det dundrar lite i bakgrunden så beror det på att det sitter en pojke i ett rum intill och spelar ett dataspel och hans hörlurar är sönder.
Ja.
Jag tror inte det stör jättemycket.
Och sen så snodde du hans extra hörlurar ju.
Ja, de behövde jag.
För de behövde vi här.
Jupp.
Idag. Vi har en massa spännande att prata om idag.
Det har vi. Så vi sätter igång med en gång. Och det första vi ska prata om nu är ju att vi har gjort en ny utbildning för BTJ, så den vill vi göra reklam för.
Ja, det gjorde vi förra måndagen, så det är lite drygt en vecka sedan. Och den här utbildningen är ju en slags uppföljning på dem vi gjorde för 2 år sedan.
Mm. Om det inte till och med 3 år sedan, Lotta.
Ja, det är en tid sedan.
Alltså det var, jag tror det var 2021 vi gjorde de andra. Men de finns ju fortfarande att köpa och de
säljs fortfarande.
Ja, så man kan fortfarande gå dem.
Men då har vi gjort en fördjupad och ny utbildning om läsfrämjande i skolan.
Mm. Läsfrämjande arbete i skolan, tips och fördjupning typ heter den. Och den finns snart till försäljning på BTJ.
Ja, och det är då 5 avsnitt som är sådär en kvart, 20 minuter långa. Och så finns det lite reflektionsfrågor efter varje avsnitt. Och den här utbildningen riktar sig till alla i skolan.
Mm, absolut, alla som vill jobba läsfrämjande i skolan. Och vi tänker att fritidspersonal till exempel är en väldigt bra grupp som skulle kunna arbeta mycket mer läsfrämjande.
Absolut.
Men såklart också till lärare och skolbibliotekarier och lärare som jobbar i ett skolbibliotek.
Ja, men det var väldigt roligt att få spela in den här utbildningen för BTJ har köpt en teleprompter.
Ja.
Så att vårt manus, det rullar liksom in i kameran på något sätt.
Synd att du avslöjar det nu, Lotta, för annars skulle man bara tro att vi var så proffsiga så vi bara kunde prata fritt jättelänge.
Okej, säg det inte till någon,
nej,
snälla.
Hemligt, hemligt. Men på utbildningar så fick du reda på en intressant sak, vad det går, om utbildningar.
Ja, för jag var med på ABM här i Lund, har liksom ett regionalt utbildningsråd. Och på det mötet så berättade de att de planerar en 1-årig utbildning för lärare. Alltså ett snabbspår till skolbibliotekarie.
Exakt det som föreslogs i Gustav Fridolins utredning faktiskt.
Ja, och det är då de olika lärosätena tillsammans med biblioteksföreningen och DIK som diskuterar detta.
Så att man kommer att kunna läsa den på vilket lärosäte som helst?
Jag tror inte att de har kommit riktigt så långt. Nej.
Men de gör det i samarbete i alla fall. Det är väldigt trevligt att lärosätena slår sig ihop så här.
De gör det i samarbete och jag frågade om är det offentligt? Och det var det.
Mm.
Men att det liksom inte riktigt klart.
Nej, man kan inte söka den än, men den är på gång.
Ja, och det är, vi välkomnar detta, eller hur?
Och det är en jättebra nyhet för alla rektorer som står nu här och ser sig omkring och undrar hur ska vi lösa detta när lagen kommer. För det kommer ju en lag om bemannade skolbibliotek, även om vi inte vet exakt hur den kommer att se ut. Och, ja, men den kommer ju. Och det måste ju rektorerna börja förbereda sig på. Och då vet man ju det, att om man inte ser en skolbibliotekarie i sikte där man är, så kan man avtala med en trevlig lärare att utbilda sig. Och den kommer ju säkert finnas på distans, tänker man.
Det borde den ju
göra. Allt annat vore ovettigt i dessa dagar.
För att nu blir ju, alltså bibliotekarie är ju ett av bristyrkena nu.
Mm.
Visst var det DIK som skrev om det nu?
Japp, det har kommit ut statistik från Arbetsförmedlingen och det lyftes väl av DIK att om 2 år så är det väldigt mycket pensionsavgångar. Fast det där med pensionsavgångar man blir bibliotekarie, det har jag hört sen jag gick utbildning
2002 till 2004 gick vi utbildningen.
Ja, och sen dess har det pratats om pensionsavgångar och det har ju inte riktigt trillat dit ännu. Men kanske denna gången i kombination med den nya lagen att det kanske äntligen blir rejäl brist på bibliotekarier.
Ja, alltså det har ju varit så ruttet att när folk har gått i pension har man ju passat på att skära ner tjänster ju.
Ja, och sen tror jag faktiskt att det redan har varit brist på bibliotekarier i alltså vissa delar av landet. Inte just i storstadsregionerna kanske och inte där det finns en bibliotekarieutbildning nära. Men på många andra håll har man haft svårt att rekrytera särskilt skolbibliotekarier.
Ja. Men sen det sorgliga är ju att det är brist på lärare också.
Ja, det är därför som den här lösningen känns lite sisådär. Va?
Lite sådär, ja.
För det borde egentligen vara en utbildning som riktar sig till andra akademiker. Säg journalister som det finns i övertal. Eller informatörer kan ju också vara en jättebra grundutbildning för att bli bibliotekarie sen. Så egentligen tycker jag att det är dumt om den ska vara bara för lärare.
Vi träffar ju de som läser på ABM i Lund varje år för att de gör ju studiebesök på vår gymnasieskola Spyken och där är alltid flera journalister som omskolar sig.
Ja, och jag menar egentligen vilken akademiker som helst på något sätt. Vi hade ju jättemånga arkeologer i vår klass.
Vi hade 8 arkeologer av lite drygt 30.
Ja. Och det finns ju fler sådana kulturvetare till exempel. Ja. Jättebra ingång för att sen läsa vidare till bibliotekarie. Ja, och sen var det en annan kul utbildningsnyhet som har att göra med en nyutkommen bok. Alltså vår vän Jonna Bruse och hennes rektor Linnea Lindström har ju gjort en bok som
Linnea Lindqvist.
Linnea Lindqvist har gjort en bok som heter Skolbibliotek nu.
Utropstecken.
Nu. Det är en gammal hashtag som jag undrar om inte det var Maria Schedvin som började köra med den, Skolbibliotek nu. Eller är det biblioteksföreningen?
Jag tror det är biblioteksföreningen.
Det är biblioteksföreningen. Nej, Maria Schedvin är Skolbiblioteket spelar roll.
Ja, det var ju då när vi hade de här fula gula T-tröjorna.
Fula?
Ja, men vi hade på dem en gång så att vi kunde fotografera oss. De var liksom satt illa i halsen.
Trycket var fint, färgen var fin. Skärningen var ful.
Ja, exakt.
Vi är enas om det. I alla fall. Men de har snott den slagordet i sin bok. Och det är bra. Och nu ska Linnea ha en webbutbildning via Hegas förlag. Som är deras förlag som heter boken.
Och den lanseras nu i olika sociala medier. Och lanseras lite kaxigt att den är gratis, spara 8990 kronor.
Ja, precis. Gratis, värde 8990 kronor. Det är väldigt roligt.
Ja, men det gillar vi.
Men den är ju perfekt då för alla rektorer som tänker nej, vi har inte råd med en skolbibliotekarie, det går inte. Så kan man kolla. Jo, kolla in Linnea Lindqvist. Hon har en heltid skolbibliotekarie på, nu vet jag inte elevantal, men
det är några hundra.
Det är inte många elever på en heltid bibliotekarie. Det är en rimlig och bra tjänst. Så kan man gå den utbildningen så kan man lära sig hur man gör. De har ju dessutom kunnat se skillnad i nationella proven.
På ett par år
när de har haft skolbibliotekarie. Ja. Och det är ingenting man ska göra bort. För det är bevis.
Ja, det är det. Det vill vi gärna ha.
Bevis vill vi ha.
Ja, det har vi sökt i 20 år. Bevis
på att vi är bra på det vi gör.
Är det rätta?
Ja.
Och ibland får vi ju olika små kvitton på att vi gör det rätta.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Kan vi bara prata lite om vad som hände på Spyken idag? Apropå att göra det rätta.
Ja, kan vi göra.
Vi har jobbat ganska hårt för att få Petter Alexis Askegren till Spyken, till musikspetseleverna. Och sökt finansiering för detta. Och en lärare hakade på och var eld och lågor och har också jobbat väldigt hårt för det. Och idag var vi med på en av sessionerna.
Mm.
När han träffade musikspets-tvåorna. Och det var så himla bra.
Han var verkligen toppen.
Han var toppen och eleverna var toppen. De ställde superengagerade frågor. Hela arrangemanget var kanon. Och då kändes det, ja, men det var värt det. Vår insats.
Absolut, absolut. Men han var både rar, om man använder ett sånt uttryck. Han var rar och ödmjuk. Och han tog alla deras frågor på yttersta allvar. Och han var bjussa på sig själv och sa jättemånga bra saker.
Ja, det var bra.
Han hade sa flera gånger att det enda sättet att bli bra på att skriva låttexter är att läsa mycket böcker.
Ja, och så hade han med sin svensk bok som han fick när han läste in gymnasiet på Komvux.
Mm, för en sån antologi.
Ja, så den hade betytt jättemycket för honom. För där hade han hittat uppslag till många av sina bästa låtar.
Och så sa han också, fast jag vet man inte om det är sant, men att han var så tacksam för det här så att han en gång hade ringt upp förlaget Natur och Kultur. Och så hade han bara hört någon svara, hej Natur och Kultur, det är Johanna. Så hade han bara sagt, tack! Och lagt på luren.
Jag tror att det var sant. Jag tror faktiskt det.
Ja, det är fint. Jag som hatar läseböcker, men antologier är ju okej.
Mm. Ja, men det var bara en liten parentes, för att det har precis hänt idag. Ibland är man uppfylld av det som precis har hänt.
Mm. Vi skulle också prata om en annan sak som vi har gjort på jobbet. Vi skulle prata om vårt läsprojekt som höll på i höstas, som nu har utvärderats.
Ja, det som vi kallar läser. Ja. Det har vi pratat om här innan och nu har vi alltså utvärderat det.
Mm.
Och det gjorde vi i fredags.
Mm. Då var jag inte där, för då var jag i Stockholm på IBI-möte. Men
just det. Men du och jag hade ju snackat ihop oss innan. Och då, ja, vad ska vi ta det positiva först?
Absolut.
Det positiva är ju att eleverna har ju i sina utvärderingar uttryckt att de överlag är positiva och en klar majoritet rekommenderar oss att göra det här med nästa års ettor.
Mm.
Dessutom vill de gärna vara med och välja vilka böcker som ska ingå och de kan tänka sig att presentera böckerna för ettorna, alltså när de då går i tvåan. Och det tycker jag, alltså det är toppen kanon.
Mm.
Bättre än så kan det inte bli.
Nej, det är jättebra.
Det som då är det negativa är att det finns en konflikt mellan faktaböcker och skönlitteratur. Eller mellan vissa svensklärare och andra ämneslärare. Alltså framförallt lärare inom naturvetenskapliga ämnen som tycker att om de ska avsätta tid till läsning på sina lektioner så behöver det vara faktaböcker så att de liksom kan knyta an det till olika mål i läroplanen.
Sen är det ju inte alla lärare som tycker det. Vi hade ju, har ju till exempel en mattelärare som har tagit jättemycket lästid på sina lektioner trots att han hade ju NA-elever så de hade ju facklitteratur, men det var ju ingenting som hade med matte att göra. Det var ju olika naturvetenskapliga saker. Men och vi kan ju också förklara att det var ju så här att eftersom vi ville att det skulle vara läsning på alla lektioner och eftersom vi vet att vissa elever gillar att läsa facklitteratur så hade vi valt både fack och skön. Det fanns biografier, skönlitteratur, facklitteratur.
Ja.
Och facklitteraturen var ju...
Det var väl bara
mot naturvetenskapligt håll.
Två faktaböcker, en biografi och sen var det då 7 skönlitterära böcker. Så att det var ju en majoritet skönlitterära böcker.
Och i en del arbetslag så har det då funkat bra att eleverna har fått läsa varje dag. Men i många arbetslag har det då inte funkat trots att man har försökt komma överens om att man ska läsa 15 minuter på olika lektioner varje dag.
Det eleverna uttrycker också det är att de har tyckt att det har funkat bäst när läraren har hållit i läsningen.
Ja.
Det vill säga att läraren har styrt upp det. Att nu ska ni läsa en fjärdedel av boken den här veckan. Och hinner ni inte det på lektionstid så behöver ni läsa i kapp hemma. Mm.
Och därför har det också funkat bäst i de klasserna där det är svenskläraren som har liksom valt böcker mer eller mindre. Men alltså de andra har godkänt det, men svenskläraren har valt. För då har ju svenskläraren som är van vid att jobba med rivaler.
Med romaner.
Romaner menar jag. Då har ju svenskläraren som är van vid att jobba med romaner styrt upp det här på ett sånt sätt som svenskläraren brukar styra upp arbetet kring romaner. Och sen i andra klasser där de har läst mer faktabetonad litteratur, där har läsningen blivit hängande mer löst. Och det har eleverna inte tyckt funkade alls.
Nej. Och här ser man ju vår ambition var ju att engagera fler lärare än svensklärarna att liksom ta ansvar för det här projektet. Eller det var ju projektgruppens ambition, inte bara din och min. Men här ser vi att vi kanske ändå ska hänga upp det på svensklärarna så att det blir mer likvärdigt.
Och en annan dröm jag hade med det här projektet var ju att man skulle läsa lite samma böcker. Alltså det här var ju alla ettorna. Och så skulle alla läsa lite samma böcker och så skulle man kunna prata med, man gick i humanistik, så skulle man liksom kunna stöta på en N-elev och bara, jaha, du läser också Excel. Och så kunde man kanske referera till gemensamma upplevelser. Men så blev det ju inte, för det blev ju ganska olika vilka böcker de valde på de olika programmen, eftersom vi hade 12 böcker i liksom paketet som de kunde välja mellan. Och sen valde klasserna, alltså klasslärarna, ut böcker från de 12.
Så det uttryckte ju eleverna också, att de tycker att det hade varit bättre om det var lite färre titlar, men att alla elever skulle kunna få välja mellan alla de som var.
Ja.
För då skulle det vara lättare. För de har också uttryckt att de är väldigt nöjda med att de har fått diskutera det lästa.
Ja, och även det här med att välja, att det är viktigt. För i de klasserna där det då var lärarna bara hade valt ut 2 titlar, där var de ju missnöjda med att de fick så lite att välja mellan. Ja, men så nu gjorde vi det här projektet också i samarbete med våra hållbarhetsambassadörer, eller den här hållbarhetsgruppen vi har på Spiken. Och det fanns ju en koppling till globala målen. Men det tycker ju inte de här hållbarhetsgruppen, de tyckte ju inte det funkade jättebra. Så att den kopplingen kommer vi ju inte ha. Om vi gör om projektet så kommer vi välja en annan ingång.
Men nu testade vi. Men det har vi lärt oss en del.
Ja. Vi har lärt oss att det är jäkligt svårt i alla fall att göra ett sånt stort läsprojekt på en gymnasieskola.
Ja.
Men att göra projekt som involverar en hel skola är svårt. Och det är nog ännu svårare på gymnasiet än på sig låg mellanstadiet. Men vi kämpar vidare.
Någon
typ av läsprojekt kommer vi att göra till hösten, men vi har inte bestämt hur det kommer att se ut.
Det är ju så att ledningsgruppen på vår skola, de ska ju fatta beslut om hur vi går vidare inför nästa år. Så att vi vet ju inte riktigt. Nej. Vi återkommer till detta i nästa avsnitt.
Kanske.
Som vi inte vet när det kommer. Men stay tuned.
Stay tuned.
Som vi brukar säga. Vad ska vi prata om nu? Klara har en liten plan.
Jo, men vi ska prata om den här rapporten som kom i fredags. Skolinspektionens årliga rapport om läget i landet.
Ja, de hade ju ett halvtimmes seminarium. Helene Engmo föredrog deras årsrapport.
För det är GDN.
GDN för 2023. Och då kan vi väl först säga att Skolinspektionen granskar främst områden där det finns risk att elever inte får den utbildning de har rätt till.
Så de tar bara upp det kassa liksom. Där allting funkar bra, är de inte lika på hugget.
Exakt. Och alltid när det kommer såna här rapporter så kör jag ju alltid Control F och kollar hur många gånger ordet skolbibliotek nämns.
Exakt.
Och då kan jag säga att i den här årsrapporten nämns ordet skolbibliotek sammanlagt 0 gång.
Det kanske är för att allting funkar så bra med skolbiblioteken då, eller?
Läsfrämjande nämns 0 gång. Läsförmåga nämns 3 gånger, fast 2 gånger är det i fotnötter. Så det räknas inte.
Nej.
Men det, jag har satt några såna här taggar här. Då säger de att en eller flera brister har konstaterats på nära 70% av de skolorna som då har haft översyn i år. Och de vanligaste bristerna är precis som det brukar vara, att arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och stöd till nyanlända, att det är det. Det är där bristerna finns, och också när det gäller trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.
Mm.
Så det är väldigt trådigt att det är detta.
Det är de utsatta som klarar sig i kast.
Ja, och så har de sagt också då att mellan 2010 och 2023 så har man återkallat tillstånden hos 53 skolor.
Oj!
Ja, så det är ändå ganska många. Och när det gäller då, och sen en sak till som jag hakade upp mig på, det är ett avsnitt här, regional segregation, en del av likvärdighetsproblemen. Alltså likvärdighetsproblem. Ett likvärdighetsproblem tycker jag är att fortfarande har då mindre än en hälften av landets skolelever tillgång till ett skolbibliotek. Men det tar man ju inte upp i den här rapporten. Men man,
ett annat stort likvärdighetsproblem är ju att det som vi ser PISA och PIRLS.
Ja.
Att klyftorna mellan de som läser bra och de som läser dåligt blir allt större.
Att de blir allt större.
Typiskt likvärdighetsproblem.
Och sen så skriver man här, en svag utbildningstradition och en låg utbildningsnivå på en ort tenderar till exempel att påverka såväl skolverksamhetens kvalitet som elevernas inställning till skolansträngning.
Okej.
Har du hört det uttrycket, skolansträngning?
Nej.
Det är då, det måste ju vara då hur mycket man lägger ner, hur mycket effort, hur mycket grit.
Ja.
Ja, hur mycket man pluggar helt enkelt, alltså, och tar det på allvar.
Men det tycker jag är väldigt lite konstigt. För att så mycket som det krävs av föräldrar nu för tiden för att se till att eleverna faktiskt fokuserar på skolarbetet, till exempel, är lite så med stress, att nu ska du inte spela dataspel, nu ska du göra läxan, och håller i det. Det krävs väldigt mycket. Om föräldern i sig inte tycker att skolan är speciellt viktig, då är det ju inte så stor chans att det blir av.
Det är ju självklart på något sätt.
Ja.
Den här kopplingen. Ja,
men då är det ju resultatet av allt det här är ju att skolans utjämnande faktor, som har varit en enormt viktig sak i Sverige, den blir allt mindre.
Ja, när det blir såna, alltså, regionala skillnader, att det blir liksom dåliga skolor blir sämre och sämre.
Ja, och de liksom dåliga skolorter är och förblir dåliga skolorter. Ja. Man kan inte, ja, men klassresan då blir ju mindre möjlig.
Ja. Och det är fan inte
hela,
bra.
Hela vår uppväxt har det ju ändå varit så att skolan har varit en utjämnande faktor. Du har kunnat gå in i första klass med ganska olika och sen spottas ut från gymnasiet och tar studenten med ganska likvärdig nivå.
Ja.
Men så kommer det inte att vara
framöver.
Nej. Om inget händer.
Nu kommer jag att tänka på en helt annan sak. Var det Sammy Said som sa att den lyckligaste dagen i hans liv när han växte upp, det var när skolbiblioteket stängde, för då fick eleverna gå in och ta vilka böcker de ville.
Och det var ingen annan som brydde sig. Så han gick dit och plockade och tvingade sin kusin eller brorsa eller vem det var att komma dit och hjälpa honom att bära. Och så.
Mm.
Ja. Ja, det var, tror jag, i lördags, söndagsintervjun eller något som jag hörde om.
Ja, det var ett stickspå.
Mm. Jaha, och sen hade vi också fin besök i Lund här i veckan. Inte hos oss då, men på Hedda.
Ja.
Hedda Andersson gymnasiet, vår yngsta gymnasieskola.
Vår skolminister Lotta Edholm, hon hade läst en debattartikel av Maria Wiman, som är en aktiv skoldebattör och lärare. Där hon efterlyste att skolministern skulle lyssna på lärarna. Så att då har Lotta Edholm bestämt att hon ska åka runt och ha dialog med lärare. Så att hon kom till Lund i fredags. Och jag på något sätt fick reda på detta och försökte ju på något sätt lobba in skolbibliotek.
Men det hade du inget för?
Det hade jag inget för. Nej. För att de som skötte detta, det var ju Sveriges lärare. Men jag fick ju tag på en som jobbar aktivt i Lund. En gammal arbetskamrat från Polhem. Och då försökte jag övertala honom att de skulle säga ordet skolbibliotek så många gånger som möjligt när de träffade henne.
Ja.
Så har jag mejlat med honom idag och då så skrev han att det blev nog inte så mycket prat om skolbibliotek. Jag tror kanske att de inte sa ordet någon endaste gång. Däremot hade de pratat mycket om böcker och läsning. Läsning av romaner, och de hade också pratat om läromedel. Ja.
Men det är ju
så
mycket
det är ju lite
liksom
trist.
Med läs... Att prata om läsning och böcker, det verkar vara på tapeten nu. Verkligen.
Mm.
Vi måste tydligen prata om läsning och böcker. Oh. Ännu mycket mer. Och de har ju också inrättat regeringen och inrättat något slags läsråd.
För att Sverige ska bli en läsande nation. Så först så skär man ner anslagen till folkhögskolor och till studieförbund. Och sen inrättar man ett läsråd för att vi ska bli en läsande nation. Jag blir arg.
Ja, men jag fattar inte heller, för vi hade väl redan ett läsråd.
Oh.
Alltså där som Erik Karlsson sitter i.
Ja, som kulturrådet startade på uppdrag av regeringen ju.
Ja, en annan regering. Så nu vill denna regering också att det är ett läsråd. Eller är vi bara dumma i huvudet och fattar inte, för det här är en helt annan sorts läsråd. Men om någon kan förklara det för oss, så är det... Trevligt om ni hör av er och så kan vi ordna en intervju eller bara rapportera.
Ja, vi kan ju vara dumma i huvudet.
Ja, det är vi ofta. Lite snabbt, korkade. Men, ja.
Men vi gör vårt bästa.
Ja, och vi tar gärna in en rättelse om det här läsrådet och berättar varför det är superviktigt.
Ja. Vi tyckte ju att det var lite sorgligt att det var noll bibliotekarier med i det här nya läsrådet.
Ja.
Där är några andra kända namn.
Ja, det är rektorn på Handelshögskolan. Och...
Ja, de som är med överallt. Ilsa Demirbag-Sten, Elisabeth Resslegård, Handelshögskolans rektor och några andra. Jag säger ju inget ont om de här. Det är utmärkta personer. Det är bara det. Ska de sitta med överallt?
Men jag känner lite så här. De kan väl sitta och prata då och ha jätteintressanta diskussioner. Så stannar vi kvar på golvet och jobbar och gör lite skillnad.
Ja, för vi tror nämligen att tillgång till böcker spelar roll när det gäller läsfrämjande arbete. Rätta oss om vi har fel.
Och nu kan vi glida in på nästa ämne. För tillgång till böcker är en bra sak. Men att ha listor på böcker... Det kan vara en bra sak, men det känns inte jättenödvändigt. Alltså, det finns ju redan en hel del olika listor på böcker som man kan...
Ja.
Och det är ju en annan sak som vår regering har bestämt då, att det ska tas fram läslistor med svensk och internationell litteratur. Och det är ju lätt att blanda ihop det här läslistegrejsen med kulturkanongrejsen.
Ja, det är väldigt lätt.
Men det är helt olika saker. Det är två olika uppdrag. Det här med kulturkanon, då har ju nu någon professor som heter Lars Trädgård fått i uppdrag.
Vad heter han? Lars Trädgård?
Ja, han heter Lars Trädgård. Han har en egen hemsida som heter larsträdgård.se.
Det är ett jättefint namn.
Jättefint namn.
Jag skulle vilja heta Lotta Trädgård och sen skulle jag bara vara i min trädgård.
Gift dig med denne Larsen då.
Ja, men jag är redan gift.
Ja, men du kan gifta dig med ny Lars. Då, han har bott nästan hela sitt liv i USA. Men...
Trädgård? Ja. Garden?
Men nu är han i Sverige igen och nu ska han ta fram, eller vara ledare för att ta fram den här kanonen. Den svenska kulturkanonen. Han har också suttit med i Fredrik Reinfeldts framtidskommission. Sluta då. Låt dem vänta. Jag försöker prata seriöst här. Okej. Ja. Han var med i framtidskommissionen. Han har varit verksam som professor på Ersta och Sköndals högskola. Och nu är han knuten till Uppsala universitet. Och han har forskat om nationalism och folkhemmet och välfärdsstaten och blitt en blä. Men han är i alla fall chef för att ta fram kulturkanonen. Vilket då inte är samma som de här läslistorna som ska tas fram för skolan. För det uppdraget har gått till Skolverket och Kulturrådet. De ska ta fram läslistor med olika typer av litteratur, bland annat svenska och internationella klassiker.
Men har vi fått någon chef för det här bygget, listbygget?
Nej,
nej.
Det är det inte, utan... Det står bara att det är Skolverket och Kulturrådet, och så står det att uppdraget ska delredovisas senast den 4 juni 2024. Sedan ska uppdraget redovisas gemensamt till regeringskansliet den 4 december 2024.
Men då får man ju ändå säga att det hastar.
Och redovisningen ska innehålla färdiga läslistor. Men det är inte så himla svårt. Vadå, lite klassiker? Det finns ju redan listor. De kan bara kopiera och skriva.
Ingen har frågat oss.
Nej. Men vi hade inte eller hade du vetat?
Jag vet. Alltså Svenska Akademin sa ju nej.
Ja.
Till att ta fram de här listorna. Så det
fast
kanske
ingen
vi...
hade frågat dem heller. Nej, det var kanske kanonen de sa nej till. Jag vet inte. Jag tror det var kanon de sa nej till.
De sa något nej i alla fall.
Jag tror att många tycker att det är helt onödigt. Och varför ska man vara med och ta fram en onödig lista och lägga jobb på det? Men Skolverket och Kulturrådet kan ju inte säga nej, för de jobbar ju på regeringens uppdrag, så de får ju sina direktiv och så får de jobba efter det.
Jag tycker att så fort man har gjort någon bra lista, så är det någon bok som blir restnoterad, och så kollar man med förlaget liksom när kommer ett nytryck. Nej, det kommer inget nytryck.
Fast de här som kommer på listan kommer nog förlagen göra en nytryck, för de kommer ju, om det blir något som alla skolor måste jobba med, så kommer de ju faktiskt sälja lite.
Ja.
Men det kommer ju inte vara svenska och internationella klassiker. Alltså förlåt att jag skrattar, men det finns redan listor på klassiker.
Ja.
Och varenda svensklärare som har läst på högskola och universitet, de har ju någon slags lista i huvudet på klassiker de behöver undervisa om. Ja.
Och sen olika klassiker funkar olika bra i olika sammanhang, i olika tider. För olika elevgrupper.
Ja.
Så att ska man ha listor ska man ju ha 1 miljon listor. Lennarts listor. Det är en fin bok.
Ja, det är en fin bok.
Heter Landström.
Det är Barbara Brother kanske. Och Gerhard Kruglik. Översatt av Lena Landström.
Ja, så Landström var inblandad.
Ja, men för det är illustrationer av Olof Landström.
Ja.
Det är därför du tänker på Landström. Ja. Nu går vi vidare från listor och ska istället prata om någonting som har varit lika mycket på tapeten som läsning det här året.
Nämligen
ännu mer än läsning nästan, nämligen AI.
Artificiell intelligens.
Varför måste vi prata om det?
Ja, man kan väl säga att det inte är vårt favoritämne. Men just nu så fortbildar vi ju oss tillsammans med lärarna, och det är ju jättebra att skolledningarna på gymnasieskolorna i Lund driver detta. Så att vi hade ju Pontus Wernestål som är på högskolan i Halmstad, var ju hos oss i början av hösten, och sen hade vi ju en gemensam dag med de andra gymnasieskolorna där vi hade en från Skolverket och en från universitetet i Linköping som pratade om AI och skolan. Och i häromdagen så hade Pontus Wernestål skrivit på Twitter att i någon rapport Svenskarna och AI så visade sig att majoriteten anser inte att det är AI om det inte är generativ AI.
Mm.
Och det har vi ju pratat lite fram och tillbaka om, att många människor har ju inte varit medvetna om att vi redan använder AI i vår vardag och har gjort det ganska länge.
Ja, så alltså varje gång man använder ett tangentbord på telefonen så är det ju AI till exempel. Eller rättstavningsprogrammet i Word är ju AI. Och så det finns ju 1000 miljoner exempel på när vi använder AI utan att tänka på det. Och då blir det lite som den där trottoaren. Alltså det blir vår infrastruktur. Vi använder det utan att tänka på det.
Ja.
Men när det sen då gäller att skriva, låta ChatGPT skriva en berättelse, då kommer man på att det känns som AI.
Ja.
Mm.
Men ja, vi pratar ju en hel del med eleverna om det här, och härom veckan fick vi hem boken From Nothing, och det är promptografi, alltså AI-genererade foton, fast det är ju inte foton, det ser ut som foton, utan det är
fotoliknande bilder gjorda av AI.
Ja, det är då bilder av Annika Nordenskjöld. Den här boken är utgiven på Max Ströms förlag.
Som ju är ett väldigt kreddigt fotoboksförlag i övrigt, så att det är ju intressant.
Och här är ju de bilderna som vi är lite vana vid att se. Liksom människor med djur som liknar vad heter det?
Bläckfisk.
Ja, människor med bläckfisk liknande djur. Så här är ju en hel del sådana bilder. Men sen är här också många bilder som ser ut som historiska bilder. Som faktiskt är, ja, de är producerade av AI.
Men har hon bara tagit AI-bilder rakt av, eller har hon redigerat den efteråt? För jag menar, om du är fotograf och tar en bild, så tar du ju först bilden och sen kanske du jobbar lite med redigering efteråt.
Alltså hon har jobbat mycket. Det står så här på baksidan: My method with AI is not to retouch or fix the broken. Instead I work like an archaeologist, exploring and combining themes and fragments to images hitherto unseen. Alltså det är som att hon skapar genom att utforska och kombinera teman och fragment till, hon gör det till bilder som tidigare inte har skådats.
Intressant att den heter From Nothing, för det är det ju verkligen inte.
Nej.
Alltså, nej. Är det någonting som det är mycket data i, så är det ju i AI. Och det är ju enorma datamängder som stuvas om och bluddras runt och sen packas upp i form av de här bilderna eller texterna eller vad man nu vill. Så det är ju verkligen inte From Nothing, det är det inte.
Och frågan är...
From everything.
För frågan är, idag är vi väldigt upptagna med det, att avslöja falska bilder. Till exempel har det varit väldigt rabalder här nyligen, eftersom den brittiska kronprinsessan har då figurerat på bild med sina barn.
Det är inte kronprinsessan, men det är kronprinsens fru.
Kronprinsens fru.
Ja.
Som heter någonting.
Kate tror jag. Eller?
Ja.
Ja.
Och hovet drog tillbaka bilden sen och så. Men jag undrar, om några år, kommer vi att bry oss om en bild är AI-genererad eller inte? Alltså självklart, om någon försöker luras med bilder. Men annars?
Alltså det var någon i den här debatten som drog liksom en skiljelinje mellan... Alltså hon har ju gjort lite som en influencer. Hon har tagit en bild av sig och familjen och retuscherat den lite och lagt ut den. Och det gör alla influencers, så det är helt okej. Okay. Det är ingen som bryr sig. Men den här bilden är inte en influencerbild, det är en nyhetsbild. Hon tillhör en makten i Storbritannien. Och det har varit lite fast som henne då, för hon har varit försvunnen från offentlighetens ljus.
Just det, det sägs att hon har opererats.
Och så kommer hon ut med en bild, och då är det inte liksom en mysig hemma hos bild som en influencer tar av sig och sina barn, utan det är en nyhetsbild, och där går gränsen.
Ja.
För en nyhetsbild ska du inte fiffla med den. För då är det inte längre, funkar det inte längre som en nyhetsbild. Så den gränsen kanske man ändå kommer att kunna dra även i framtiden.
Ja. Men det är ju bra att folk reagerar.
Ja, det är jättebra. Att det finns ja, iglar som håller på att kolla saker hela tiden. För själv hinner man ju inte, orkar inte och bryr sig inte alltid. Särskilt inte om kungahuset.
Nej. Behöver vi säga någonting mer om AI idag?
Ja, jag slipper gärna om jag kan.
Ja, ja, men då säger vi hej då AI för idag.
Nu ska vi istället prata om Litteralund, för det är mycket roligare.
Ja, och det inträffar snart.
Det inträffar om en månad ungefär i Lund.
Ja.
April. Och det som är tråkigt är ju att konferensen är fulltecknad. Fast det är också väldigt, väldigt roligt. Men vi kan inte säga till att ni måste komma om ni inte redan har biljetter. Faktum är att konferensen blev fulltecknad innan vi ens hade hunnit släppa programmet. Vi hade ju en boka tidigt rabatt som gällde fram till så att vi släppte programmet. Och sen, ja, så blev det fullt redan innan den tog slut. Och då jobbade vi i det här programrådsgruppen där jag sitter som tokar för att dubbla programmen, så att vi skulle ha dubbla program hela dagen, och då kunde vi släppa upp även några som stod på väntelista. Men nu är det knökafullt. Men det som är roligt är att när vi skulle dubbla programmen, då blir det ju en chans för flödet läsare att komma in på en programpunkt. Så nu blir det podd både på tisdagen och onsdagen, och på onsdagen är det flödet läsare som poddar med ingen mindre än
Kristina Valdén.
Ja,
tjoho! Det ska bli superstar. Väldigt, väldigt roligt.
Och på tisdagen så är det Babbelpodden som är en annan fin barnlitteraturpodd. Och det roliga är att Babbelpodden drivs ju bland annat av
Charlotte Cederlund.
Ja, som vi poddade med förra året.
Ja.
Så det är kul.
Ja, men det ska bli roligt. Ja.
Och sen dessutom på tisdagen ska jag vara med i en panel och prata om ungdomsböcker. Så det blir två roliga grejer på Litteralund.
Mm. Ja, men det ser jag verkligen fram emot. Det ska bli roligt. Mm. Det är ju som bokmässan. Det är en fest.
Ja, det är en riktig fest. Och för er som inte bor i Lund så kanske ni bara tänker på Litteralund i form av de här två konferensdagarna. Men faktum är att Litteralund håller ju på från söndagen till fredagen. Och på söndagen började med ett stort familjeprogram på Stadsbiblioteket i Lund. Och där är det liksom alla möjliga författare som kommer och massor med fina program för barn och deras familjer, kan man säga. Och sen på måndags börjar skolprogrammet, och det är program för från ja, hela grundskolan och även för gymnasiet. Och sen kommer konferensen, och sen dessutom har vi ett ungdomsprogram.
Ja, på torsdagskvällen, va?
Det är nog det är två dagar. Det är torsdagskvällen och kanske både onsdagskvällen och torsdagskvällen. Mm. Det är en kväll på Hemgården och det är en kväll på Stadsbiblioteket.
Ja.
Och det fina med ungaprogrammet är ju att det görs av ungdomarna själva i ett sånt här kulturcrew.
Ja, det är väldigt bra. Mm. Kanon.
Ja, nej, så det är ju en litterär veckolång fest.
Jopp. Och fest, mer fest blir det. Ja. Vi ska åka till Norge.
Ja, det är festligt.
Ja.
Ja.
Vi har blivit inbjudna till en skolbibliotekskonferens i Kristiansand.
Japp.
I slutet på maj.
Ja.
Där ska vi få tala om skolbiblioteken i Sverige och om utvecklingen, och sen ska vi vara med i ett panelsamtal.
Mm. Ja, det blir superspännande, verkligen.
Jag så vi håller på att greja med hur vi ska ta oss dit. Mm.
Det blir flyg tyvärr.
Ja.
Det hade varit fint om man kunde åka en liten färjetripp från Köpenhamn eller något, men det går tyvärr inte. Sen skulle jag gärna vilja säga något om IBBY också.
Ja!
Ja, för att jag sitter ju med i den här fina föreningen IBBY, IBBY Sveriges styrelse. Och vi har ju delat ut några priser nu som det hade varit kul att bara berätta om.
Ja, vad är det för priser ni har delat ut?
Ja, vi har delat ut, varje år delar vi ut två priser. Och det ena är ett bokpris som heter Peter Pan-priset. Och Peter Pan-priset går då till en bok som är översatt till svenska. Det ska helst vara ett författarskap som inte är känt, och det ska gärna vara ett kulturområde som inte är så framträdande bland litteraturen. Så helst inte från USA, England och så vidare. Och den boken som då vann Peter Pan-priset i år, det är en bok som heter Socker i mjölken. Och den är skriven av en indisk-amerikansk författare som heter Thriti Umringar, och illustrerad av en vietnamesisk illustratör som heter Khoa Le, och översatt av Göran Gribe till svenska. och utgiven på Epics förlag. Så den vann Peter Pan-priset i år. Och sen delar vi också ut ett läsfrämjarpris, eller inte ett läsfrämjarpris utan ett pris till någon som har gjort något bra för barnlitteraturen i Sverige. Och det kan vara en läsfrämjare kan det vara. Det kan vara någon som skriver barnlitteraturkritik, det kan vara någon som forskar om barnlitteratur och så vidare. Men årets pris gick alltså till Erik Titusson. Och i torsdags förra veckan var jag i Stockholm på årsmöte, och det är det tradition att den som får Gulliverpriset, som det här priset heter, kommer dit till Ibis årsmöte och berättar om sin verksamhet. Så det gjorde han då, och han tyckte att det var förärligt att stå där och berätta själv om sig själv. Så han hade gjort vad du och jag kallar, Lotta, för att ringa en fiffig kompis.
Härligt!
Mm. Och han hade ringt en fiffig kompis som hette Pia Lindenbaum.
Det var ingen dålig fiffig kompis.
Nej, eller hur? Och det blev ju en väldigt bonus för oss som var där också att få lyssna på både Erik Titusson och Pia Lindenbaum. Och han har ju intervjuat henne såklart i väldigt många olika sammanhang. Men nu blev det tvärtom då, fick hon intervjua honom. Och det blev ett väldigt fint samtal. Så det var väldigt roligt. Men sen hände det en lite chockerande och lite tråkig sak på det här årsmötet också. Och det var att vår fantastiska ordförande Margareta Ullström, hon skulle ju avgå. Och det var ju inget chockerande, för det visste vi sedan innan. Men då visade det sig att valberedningen har inte lyckats hitta någon ny ordförande, så det blev ingen ny ordförande.
Så alltså, nu är det ju tråkigt.
Det är lite tråkigt och lite chockerande. Så nu är vi en ordförarlös styrelse.
Men ni har en styrelse.
Vi är en jättebra styrelse, absolut. Ja. Och det är fantastiska människor som sitter i den. Men vi har alltså ingen ordförande. Och det blir ju spännande att utforska hur man gör med en styrelse utan ordförande.
Mm. Vi får ta något slags kollektivt ansvar tills det dyker upp en ledare.
Ja, och det kan du ju inte göra förrän nästa. För det måste ju väljas av årsstämman. Så, ja, som vi inte kallar till en extra årsstämma, så måste vi ju vara utan ordförande ett år.
Ett helt år. Mm.
Men vi får se hur det går helt enkelt.
Mm. Om det är någon som lyssnar som är sugen på att bli medlem i IBBY, hur ska de göra då, Klara?
Mm, vilken bra fråga. IBBY är ju en ideell förening, och IBBY är ju medlem i en internationell jättestor förening som finns i över 80 länder världen över, så det är ett fantastiskt sammanhang att vara med i, och vi behöver fler medlemmar, det behövs fler som stöttar IBBY. Då går man helt enkelt in på ibby.se och klickar på den sida där det står bli medlem. Och så finns alla instruktioner där. Och vi hälsar nya medlemmar varmt välkomna.
Och kommer IBBY att vara på Litteralund?
Japp, dessutom. IBBY kommer att ha en liten litet informationsbord där.
Så ni som kommer till Litteralund, ni kan bli medlemmar på plats?
Ni kan bli medlemmar där på plats, och då, där kan ni också stötta vår fantastiska Ukraina-insamling. Både genom att skänka pengar, men också genom att köpa den fina lilla boken Mitt påtvingade skollov, som vi kommer i alla fall ha med några exemplar som vi säljer där till förmån för Ukraina-insamlingen.
Ja, men vad fint.
Ja. Jag tror att vi har bockat av allt på vår lista idag, Lotta.
Ja.
Vi börjar bli färdiga med dagens program.
Ja.
Har du något mer du vill säga?
Nej, jag tror att vi har nog sagt vad vi hade tänkt, eller hur?
Mm, det tror jag.
Jag har ett anteckningsblock framför mig där jag har anteckningarna från det här webbseminariet som var på källkritikdagen förra veckan.
Mm.
Där var flera intressanta punkter.
Men det kan man ju lyssna på, titta på i efterhand på
deras
hemsida.
Ja, det kan man göra.
Så om du bara skulle säga de mest intressanta punkterna som folk borde titta på, vad rekommenderar du då?
Ja, men då tycker jag att man kan lyssna på Marina Vorotynseva, förlåt om jag uttalar namnet tokigt. Hon är från Ukraina och jobbar på NATO som seniorexpert. Och hon pratar ju om hur man för krig genom information, alltså information warfare. Och hon pratade om propaganda, det här att man alltid använder sig av en lokal kontext och att man spelar på känslor och att det ska vara mycket drama. Och det här att man använder särskilda termer och att man säger det så många gånger så att det blir till en sanning, som till exempel då att man kallar Rysslands anfallskrig mot Ukraina, att man kallar det för en särskild operation.
Ja, just det.
Så jag tyckte det var intressant.
Den strategin använder man sig också av liksom i vanlig inrikespolitik också.
Ja, precis. Ja. Och sen kan man också lyssna. Jack Werner var med på slutet. Han är ju alltid bra. Men allt var bra och det är ju bara 2 timmar.
Ja, så egentligen kan man unna sig och kolla på hela.
Ja, det tycker jag.
Nu när det är påsklov, om någon mot förmodan skulle sitta och jobba på påsklovet, så kan man ta 2 timmar till detta.
Det kan man göra. Mm. När ni har lyssnat på det här.
Ja, först detta. Sen.
Ja.
Ja. Jaha, men ska vi säga så då, Lotta? Ska vi knyta ihop den berömda påsen?
Vi knyter ihop påsen. Och önskar alla en glad påsk.
Yes. Glad påsk från oss på Flödet. Hoppas att vi hörs snart igen.
Ja, och tack så mycket för ett trevligt samtal.
Ja, tack så mycket, Lotta.
Och tack till rektor Torbjörn för gingen som kommer
här.